Då var det onsdag igen och podcast. Fantastiskt att vi är här igen i avsnitt 5. Idag ska vi få träffa Anna Willman som kommer berätta hennes berättelse. Men innan dess så ska vi få lyssna på Hampus Westermarks musik som han har skrivit och gjort enbart för detta. Det känns underbart. Är det någon annan som har något musikstycke man vill dela med sig av så får man jättegärna skicka in det till umia.mittialt@svenskakyrkan.se. Och där kan man också höra av sig om frågor och annat som man har på tankarna. Och sen finns ju den fantastiska hashtaggen Mitt i allt, där folk redan har lagt upp bilder. Jätteroligt. Fortsätt med det. Ja, men då drar vi igång med veckans avsnitt. Ha det så gött.
Hej Anna.
Hej Fredrik.
Hur är läget?
Det är faktiskt fantastiskt. Solen har ju skinit i flera dagar i rad så man mår ju.
Det hjälper faktiskt.
Mm, det gör verkligen det.
Jag hörde att i februari månad så hade Umeå 8 soltimmar.
Mm, det hade jag också. Så
det är inte okej.
Man har inte tänkt vara bortskämd med solen.
Nej, verkligen inte.
Hur i november var det väl också så va?
Ja, jag tror att vi sätter nya rekord för varje år, hur lite sol vi får i november. Undrar när vi kommer ner på noll.
Ja, exakt.
Vi hade 0 timmar sol när vi var typ 3 veckor in i februari också.
Mm. Så det var väl sista veckan som lyckades klämma fram några.
8 timmar. En timme om dagen. Inte mycket. Hur har din senaste vecka sett ut?
Min senaste vecka har sett ut... Ja, vad har jag gjort? Jag har jobbat.
Med...
Med att sälja skor.
Schysst.
Mm, det är schysst. Och sedan så har jag... jag vet faktiskt inte...
Njutit av solen.
Njutit av solen.
Tagit problem.
Jag har faktiskt, exakt, på morgonen har jag varit ute och sprungit lite grann. På morgonen i solen. Det har varit fantastiskt.
Tränar du mycket?
Ja, det blir en del. Försöker träna ändå typ... Några gånger i veckan. Men jag har ju XC-kort nu. Och det är alldeles för dyrt för att bara låta ligga på hyllan.
Mm.
Så man måste ju palla sig dit.
Ja. Pengarna pressar in helt enkelt.
Exakt. Fast det är bra. Jag tycker det är jättekul att träna där också.
Varför tränar du?
Ja, för att känna mig stark. För att få bättre hållning. För att jag känner mig allmänt mer... energifylld. För att det är skönt. Man kan tänka på annat medan man tränar. Eller man behöver inte tänka så mycket alls.
Nej.
Och ja, känner man får bättre flås.
Så är det nog.
Bara positiva grejer.
Mm. Ja då. Så är det ju. Du säljer skor, säger du. Är det du har tänkt göra? Alltså jobba i den världen.
Det är det jag tänkt göra. Hela veckan.
Hela veckan.
Jag har tänkt sälja skor. Kanske några månader till. Sen vill jag börja plugga.
Okej.
Okay. Mm.
Till
civilingenjör. Men jag har inte bestämt mig vilken inriktning det är än. Eller jag vill plugga än. Och det är ju den 15 april. Så det är typ 3 veckor kvar.
Mm.
2 veckor kvar. Att bestämma sig. Men jag ska plugga civilingenjör så... får jag väl se vilken inriktning det blir.
Men finns det någon med öppen ingång? Eller har de tagit bort det?
Ja, jo det finns ju öppen
ingång. Så kan man välja sen liksom.
Mm. Fast det känns lite tråkigt att välja. Jag vill ändå ha en inriktning.
Okej. Schysst. Var ska du plugga någonstans?
Jag vill söka till KTH i Stockholm. Tekniska högskolan i Stockholm.
Ja. Okej, okay, varför då?
Jag vet inte. Stockholm lockar mig. Ganska mycket. Jag gillar Stockholm. Jag är faktiskt född i Stockholm.
Okej.
Okay. Bodde där tills jag var 5 år.
Jaha.
Då flyttade
starka minnen.
Då flyttade mina föräldrar hem till Umeå. De kom från Umeå båda två.
Okej. Okay. Yeah.
Så jag uppväxt där. Nej, men jag föddes där.
Okej.
Okay. Och sedan, så jag tycker Stockholm är en fantastisk stad. Och sen så tror jag att... Alltså att Tekniska högskolan är en en bra skola om man vill läsa något tekniskt.
Du har en poäng där. Så kan det nog vara. Stockholm är ju en väldigt trevlig stad på många sätt. Mycket liv där.
Exakt. Sen tror jag att just om man läser på universitetet i Stockholm tror jag att det är lite mindre studentliv än på KTH. Jag har hört att det är ganska mycket studentliv, även fast det är i Stockholm.
Ja, det är schysst.
Så det ser jag framåt.
Det är en resa som är fantastisk att göra.
Mm.
När man, medan man kan.
Mm. Exakt. Jag tänker med att plugga är ju den perfekta tillfället att byta miljö.
Ja, verkligen.
Och då ska måste du... man ju ta den.
Chansen. Ja, verkligen. Verkligen. Ska du hem till Umeå sen?
Då är jag ju sysselsatt i 5 år i alla fall. Mm. Så då vet jag ju vad jag ska göra.
Mm.
Och sen så får jag se. Jag är ju lite sugen på att göra någon utlandspraktik eller
studie. Ja, det måste du kunna göra eller... i utbildningen.
Ja, det kan man också göra.
Mm.
Men sen så får jag se. Jag är ju lite sugen på... Tror jag kommer göra nästan som mina föräldrar. Flytta runt lite grann tills jag blir så här 35-40 och kanske inser att Umeå är ett schysst ställe att vara på.
Varför vill du bli civilingenjör?
Jag vill bli civilingenjör för att jag tror att väldigt, för det första av lite egoistiska skäl, bra yrke, ganska lätt att få jobb, eller relativt, det är ju inte, det är ju stor efterfrågan.
Mm, så är det. Mm.
Så både det att det är som en ganska trygg framtid. Mm. Men sen så tror jag också att jag tror just nu känns som att jag vill inrikta mig på läkemedelsforskning. Och det känns ju som att det alltid kommer behövas.
Oh ja, spännande.
Mm. Jag tänker med det. Så det känns ju som någonting som är ganska viktigt ändå också.
Men läkemedelsforskning, är inte det biomedicin med då?
Jo, men eller... jag funderar på om jag ska inrikta mig på bioteknik eller något sådant. Okay. Men jag får se, jag är inte bestämt, men jag är lite inne på materialdesign också. Så att man liksom får, alltså, ser hur material fungerar och då kan man också inrikta sig på läkemedel och forskning och sånt.
Okej. Dina föräldrar, är de akademiker?
Mm. Ja, båda två faktiskt.
Har du stor press på dig att studera?
Ja, jo, det tror jag. De, alltså, det är ju som ändå lite, de har ju inte sagt så här, du måste studera. Fast det är ju som alltid varit självklart. Det är ju som inte funnits något annat egentligen. Mm.
Hur känns det då?
Å ena sidan, alltså, för mig har det som också alltid varit ganska självklart att jag ska studera vidare.
Mm.
Jag läste ju naturinriktning på gymnasiet. Yeah. För att förbereda mig för senare studier.
Ja, just det.
Men det har ju alltid varit självklart för mig att plugga vidare. Och hade jag verkligen inte velat kanske hade det varit mer press. Men jag har som alltid varit väldigt intresserad av att plugga vidare. Ja, jag tror också att det är fantastiskt roligt. Att man får många minnen för livet och kanske nya vänner och byta stad. Och...
Har du någon syskon?
Ja, 2 yngre bröder.
Okej, okay, så ingen som har gått den... tagit sig igenom gymnasiet och universitet.
Nej, det är jag som banar vägen.
Du banar vägen. Ja, just det.
Länge. Men de har ju alltid varit, alltså det har ju alltid varit att jag har varit den äldre systern. Så jag ska ju vara så duktig och visa. De har ju, jag tror att kanske att jag har haft lagt lite större press på mig själv än vad de gör.
Okej.
Okay. Så jag tror att för mig är det ännu viktigare att plugga vidare och prestera och sådär.
Har du haft stor press på dig själv genom skolan?
Ja, verkligen. Jag har varit väldigt, väldigt prestationsstyrd. Så jag har bara blivit, alltså, sett om inte jag lyckats med det jag velat så har jag blivit väldigt, alltså, jag alltså, haft tyckte att jag har varit väldigt dålig. Alltså jag har varit väldigt prestationsstyrd.
Det har inte påverkat din självbild och din person på något vis?
Ja, jo, det kan man säga. I gymnasiet var jag väldigt, väldigt prestationsstyrd. Så alltså, om inte jag presterade det jag ville så blev jag ju riktigt besviken på mig själv.
Mm. Hur hanterar du det?
Mm. Ja. Jag vet inte. Det har väl varit att... Alltså under gymnasiet så kanske jag inte insåg det riktigt. Så då har jag väl kört på. Och pressat på. Och
Bara
gjort mig besviken några gånger och sådär.
och så bättrat dig till nästa gång typ.
Exakt. Typ gjort mer till nästa gång.
Ja, just
Studerat mer och... Så.
det. Har det här på något sätt koppling hemåt? Eftersom du vet att dina föräldrar är akademiker, det är
Alltså
den
jag...
vägen du ska gå.
Jo, det
Tänk
tror
om
jag.
jag inte når målet på något sätt.
Jo, exakt. Jo, men så har det varit. Jag tror mina... Speciellt min bror som är bara 2 år yngre. Han har alltid varit lite mer så här, ja men det kommer gå bra för mig hur jag än gör. Jag tycker det är ganska bra inställning. Men jag vill vara lite mer att jag måste lyckas med det här nu. Annars så kommer jag misslyckas för all framtid. Och sådär.
Vad tänker du om det nu då?
Ja, jag får väl inse att man inte kan prestera i allt hela tiden.
Men man kan lyckas ändå.
Men man kan lyckas ändå.
Vad är det att lyckas?
Jag vet.
Har du funderat på det?
Ja, jag har ju funderat på det. Vad det är att lyckas. Då jag var på en gudstjänst för några veckor sedan då Kristoffer pratade. Då sa han väl någonting att människor blir lyckliga av att lyckas. Att det är det som, hur så det ser ut idag. Men det behöver inte vara så.
Lycka och är ju i Sverige idag väldigt kopplat till framgång på något
Men
sätt. Men
man måste hitta inre lyckan.
precis. Precis så
Men
är det.
hur hittar man den?
Ja, precis. Yttre lycka och inre lycka. Nej. Det är en bra fråga.
Men jag tror
Vad tänker du?
det gör med det här med att om man hela tiden är väldigt prestationsinriktad så har man ju svårt att hitta inre lycka. För att då, om jag misslyckas med det jag tänkte att jag ska lyckas med, då är ju jag misslyckad. Det är ju så man tänker då.
Ja, man kopplar det till personen. Och underkänner sig själv. Ja. Skulle du säga att du är lyckligare idag då?
Ja, nu när jag inte pluggar så har jag inte lika hårda krav på mig själv. Det har jag ju inte.
Kommer du att ha det när du börjar plugga sen?
Jag vet inte, jag får se. Jag tror att, alltså jag dras ju ändå lite till sånt som, alltså är lite kanske, alltså att jag lägger mig ändå på en ganska hög nivå. Och då måste man ju kriga på ganska hårt för att ta sig dit. Det är ju inte så att jag är som, ska man säga, nöjer mig med lite lägre, utan jag vill att det är lite högre än vad jag kanske är kapabel till, och då är det ganska svårt att nå dit.
Men om, lite grann kan jag tänka, jag tänker att om jag hela tiden söker en prestation för att lyckas då, för att nå lyckan då. Då kommer jag hela tiden att flytta fram det målet. Och det är någonstans är det lite där jag tycker att Sverige och mänskligheten är idag. Om bara när jag har fått det här, när jag har gjort det här,
Då är jag lycklig.
då är jag lycklig.
Exakt,
Och då är jag lycklig.
man lever väldigt lite idag.
Precis.
Man lever alltid i framtiden.
Precis. Hur gör du för att balansera det där? För det finns naturligtvis en nytta med att ha ambitioner och målsättningar, men vi måste ju få vara lyckliga idag också. Hur gör du för att balansera det?
Men jag tror jag har blivit bättre på att balansera nu också. Lite grann i alla fall. Jag vet inte, man får försöka ta vara på de stunder som finns. För det är ju, man kan inte alltid leva i framtiden. Då missar man ju det som händer nu. Till exempel att det är sol då man är ute och går. Kan man bara njuta, ta in, njuta. Att vara och träna tycker jag är väldigt... Alltså att
Du njuter av att
jag
träna på det
njuter av att
sättet.
träna då. Vara med kompisar. Ha ett bra samtal med någon. Eller träffa mina bröder. Eller min pappa. Så man får försöka att landa i dag.
Och göra det man vet man mår bra av kanske.
Men sen så tror jag det är viktigt också att man kanske inte måste ha en plan för framtiden, men man måste kanske, eller jag måste i alla fall ha någon slags, alltså att jag vill ta mig framåt på något sätt. Att jag kan som inte riktigt veta, eller jag kan som inte vara helt, jag kan inte vara helt planlös, men man kanske inte behöver ha en plan heller. Men att jag måste veta att det här ska jag göra snart också.
Någon sorts riktning.
En riktning, exakt.
Har du svårt att liksom helt stanna av så?
Alltså tänker du bara stanna upp
och bara vara?
Mm, jo, det har jag svårt. Jag har alltid varit lite sån framtidstänkare. Att jag tänker både så här små saker kanske. Att jag tänker idag på vad jag ska göra imorgon. Och jag tänker vad jag ska göra nästa vecka. Eller tänker på vad jag ska göra ikväll. Alltså, det är ganska svårt att stanna upp och tänka vad jag är nu.
Varför är det så, tror du?
Ja, jag tror väl att människan kanske har ett behov av att, kanske hör ihop med att man vill känna sig viktig och behövd. Att man måste hela tiden veta vad man ska göra snart för att känna att men det är värdefullt och det behövs göras.
Har du svårt att känna dig värdefull om du inte gör något, presterar något?
Väldigt svårt. Alltså jag tar mycket mer till mig en komplimang till exempel. Åh, det där gjorde du bra.
Eller, något du har gjort.
Ja, exakt. För någonting jag har gjort. Någonting jag har presterat. Då är det lättare att ta till mig. Även fast kanske inte jag är helt nöjd, blir ändå väldigt glad att personen uppskattade det. Än till exempel någon lite mer allmän komplimang. Typ, du är... Alltså det måste vara kopplat till en prestation som jag har gjort för att jag ska ta åt mig det. Mer än en lite mer allmän komplimang.
Okej. Varför tror du det så?
Det tror jag gör med, jag vet inte, att jag har höga krav på mig själv och att jag har varit väldigt prestationsinriktad. Att en bra prestation ger inre tillfredsställelse.
Och så är det ju såklart. Men när det är en bekräftelse såklart att man har lyckats med någonting. Det man har presterat såklart. Och det är naturligtvis viktigt att ta till sig sådana komplimanger. Det är en sorg kan jag tänka att du och så många andra också inte kan uppleva att jag duger i nuet. Genom att vara den jag är. Tränar du på det?
Jag försöker träna på det. Det känns som att jag har blivit mycket. Alltså. Som att jag ändå har blivit mycket. Alltså släppte mycket mer. Eller inte släppte, men som att jag tränar på det mycket mer. Att vara. Försöka. Alltså. För jag ser ju allting som ett eller jag ser ju mycket som ett antingen har jag lyckats eller så har jag misslyckats. Det finns inte så mycket däremellan. Men jag försöker se att även om man som jag ser det misslyckas så kan man ändå till exempel vara bra på andra saker eller vara bra ändå.
Ja. Gott. Viktigt. Kan du berätta för mig om viktiga personer i ditt liv?
Viktiga personer i mitt liv är... Tror han... Ja, min pappa är nog den som jag... Vet inte, vi har en väldigt god relation. Pratar mycket och han betyder väldigt mycket för mig. En bra förebild. Och, fast sen så tycker vi inte lika om allt, men han är ändå en väldigt bra att prata med. Han är en väldigt, väldigt klok person, tycker jag. Jag får ofta ut ganska mycket av att prata med honom. Och vi är väldigt lika på många sätt. Ja. Han också som mig, att han har varit väldigt prestationsstyrd. Och,
ja.
Men han har ju blivit lite mer, lite äldre och kommit till insikt lite mer. Så han försöker få mig att... att alltså han försöker hjälpa mig med det också. För han säger också att jag måste Alltså att jag måste ta det lite lugnt för att jag gör ju andra saker också. Så han är väldigt viktig.
Mm. Har ni alltid haft en bra relation?
Ja, alltså den har ju aldrig varit så att vi är så dålig. Men, eller den har aldrig varit dålig. Men på speciellt de sista 5 åren har vi ju kommit mycket närmare och pratar ju väldigt mycket mer och så.
Mm.
Vi har väl kanske insett att vi är mer gemensamt nu på alltså, de senaste åren.
Efter tonårs. Exakt,
de har inte ville snacka med farsan. Nej, och då precis. Det var lite pinsamt. Ja. Och då jag gick 20 meter framför honom då vi var på semester och sådär.
Klassiker.
Och så ropade han bakom, Anna, Anna! Så jag låtsades inte om dem. Ja. Så det är lite kul nu för min lillebror, han fyllde 13 snart.
Ja.
Han börjar bli lite så nu. Att så han inte riktigt vill så här, låtsas om oss. Så ja. Då brukar jag göra så likadant som pappa gjorde. Du, Ruben! Sluta!
Tänk att syskon alltid bråkar. Alltid retas. Det är fantastiskt.
Alltså han retar mig mycket mer än vad jag retar honom. Alltså jag och mina bröder är ju väldigt mycket för typ alltså riktigt ta ut det fysiskt. Brottas, slåss på riktigt. Alltså knytnävar. Men sen så går det, tar det ju några sekunder så liksom är det en varm kram av alltihopa.
Fantastiskt.
Så det är väldigt härligt.
Det är ju underbart.
Fast jag tror vi är ganska fysiska med varandra. Mycket knuffar och
mm.
Alltså brottning och så. Jag vet inte om alla är det. Men, ja, men min lillebror som är, han fyller 19 snart.
Mm.
Han har ju då växt om mig. Eller det var ganska många år sedan nu. Mm. Men han har ju blivit väldigt stark också. Okay. Så förut kunde jag ju brotta ner honom. Så nu, är det ju han, nu får jag ju stor stryk av honom. Så jag brukar försöka hålla mig undan. Det är bara min yngre lillebror som jag kan fortfarande
passa på.
Exakt.
Men pappa då?
Pappa, jag och pappa brukar inte brotta så mycket.
Nej, men du får ta, du får, nu har äldsta brorsan då gått om. Så får du ge det på lillebrorsan så länge det funkar. Sen exakt. Till slut blir ju pappa för gammal.
Exakt,
för
då ger jag mig på honom.
Då får
honom,
du ta honom.
Ja.
Mm, viktigt. Har ni svårt att uttrycka närhet i familjen? Fysiskt?
Menar du med typ?
Kramas och ta i varann.
Ja. Alltså jag och min yngsta lillebror, han har som alltid varit så, han har alltid varit som så liten. Så honom är det lätt att man kramar och så. Men den lite äldre har väl blivit lite mer kanske att vi, fast nej, problem har vi väl inte med det.
Det har inte varit.
Nej.
Jag tänker om det, hur mycket hänger de här brottningsmatcherna ihop med ett behov av att
jag tror
få,
det kan
få fysiskt
vara
nära
vår,
sin familj.
Alltså att vi får utlopp för det behovet genom att brottas och så. Mm. Kanske.
Det var en tanke som slog mig.
Mm.
Det skulle inte vara så konstigt.
Nej.
Det är ju inte så att de allra flesta människor har det jättelätt att fysiskt uttrycka närhetsbehov. Det är kopplat till så mycket annat idag. Så att, det är viktigt. Är pappa viktigast? Har du fler?
Ja, min mormor är väldigt viktig.
Mm.
Hon har också varit... Hon är så snäll. Försöker se till så vi har det bra. Ibland lite för mycket. När jag var och hälsade på henne nu i förra veckan i Stockholm. Hon bor i Stockholm.
Ja, okej.
Och då så hade hon så himla dåligt samvete. För hon hade hoppats på att det skulle bli sol. Men det var blåst. Och då var det så här.
Och då var det hennes fel.
Exakt, det var så här. Men mormor, det är jättebra. Det är inte du som kan styra över vädret.
Det finns ju tunnelbana.
Exakt, hon är som dåligt samvete över vädret. Jag som hade hoppats på att det skulle få sol. Ja, men det är inte någonting du kan styra över. Hon är fantastiskt fin.
Ja, gott.
Gör supergod mat och
Träffas ni mycket?
Supersnäll. Ja, ändå ganska mycket med tanke på att hon bor i Stockholm. Men jag försöker åka dit kanske 2-3 gånger om året också.
Och så är hon uppe.
Och så kommer hon och hälsa på ganska ofta. Hon är ju riktig kruttant. Hon fyller ju 80 nästa år.
Ja, just det.
Men alltså, hon är riktigt, riktigt energisk. Hon reser ju runt jättemycket, mycket mer än vad jag är. Nu är hon till exempel på bussluff runt i Europa.
Bussluffar i Europa?
Så hon åker buss mellan olika ställen. Det är med en grupp sådär, så det är som lite anordnad resa, men det är ändå...
Ändå buss, ja.
Bussluffar.
Häftigt. Ja, kanske man ska göra när man blir tillräckligt gammal.
Jo, hon reser verkligen. Det är så här, ifall man ska fara hälsa på henne måste man verkligen boka det långt innan, för att hon har ju ganska tajt schema sådär, att man måste komma mellan de dagarna, för annars är hon är väldigt mycket i Finland också, eftersom hon är född i Finland.
Okej.
Okay. Så hon har kvar sitt barndomshem där. Yeah. Så där är hon ju flera månader nästan året också.
Okay.
Hon är ju faktiskt finsk medborgare.
Okej.
Okay. Mm. Så hon får inte rösta i Sverige.
Nej, just det. Men morfar, han var svensk.
Mm.
Så du är kvartsfinne alltså. Blir det väl?
Ja.
Läckert. Men du håller på 3 kronor i...
Vad säger du?
Du håller på 3 kronor,
ja,
i landskamperna i alla fall.
Självklart.
Självklart. Ja, det är gott. Det är gott.
Sen så har jag givetvis mycket andra viktiga personer i mitt liv. Kompisar och mina bröder är väldigt viktiga. Det är ju många jag skulle ha svårt att klara mig utan, som jag umgås med idag.
Hur känns det då inför en eventuell flytt till?
Men det är det som känns så bra, att vi, de som jag umgås med idag, har vi en, så jag har som ändå så starka band till, så de skulle inte liksom förstöras om man flyttade.
Ja, just det.
Att man kan ju höras ibland, och sen när man ses så känns det som att det kommer vara som vanligt ändå. En av mina bästa kompisar, hon har ju egentligen bott, eller hon, vi växte upp tillsammans, men sen då vi började gymnasiet så flyttade hon för att gå specialgymnasium i Dalarna. Okay. Så hon har egentligen bott, alltså vi har egentligen inte bott i samma stad på, vad blir det, 5 år.
Mm.
Men då varje gång vi ses så är det som att det inte har varit någon tid alls.
Vad tror du på? Går vi in på.
Vad jag tror på?
Mm.
Jag tror på framtiden ändå. Jag tror att det ser ljust ut.
Varför tror du det?
Det känns som att framtiden, alltså de unga, det är många kloka, skarpa personer som kommer bidra med mycket i framtiden.
Känner du dig som en av dem?
Ibland känner jag mig som en av dem. Och ibland känns det som att man är... Som att man inte kommer komma med så mycket.
Mm.
Men ibland känns det bra.
Härligt.
Mm.
Viktigt. Är du religiös, tycker du?
Det tycker jag. Jag tycker att på sistone så... Speciellt de typ senaste 2 åren så har det känts som att jag har blivit bättre kompis med Gud, så att säga. Jag tror inte på så himla mycket regler. Att man ska liksom gå till kyrkan varje söndag, eller man ska inte vara ute sent, eller man ska inte göra ditten och datten.
Mm.
Det tror jag inte på, utan jag tror att Gud är liksom som en kompis som stöttar en och som tror på en när inte jag tror på en. När inte jag tror på mig själv så tror Gud på mig. Och det har faktiskt stärkt mig ganska mycket, att han dömer inte mig, utan han gillar mig som jag är.
Mm.
Och då tror jag som sagt inte på att jag tror också att alla har olika uppfattning om vad Gud är.
Mm.
Att till exempel, även om jag tror på det här sättet, så behöver inte någon annan tro på samma sätt som jag. Eller jag behöver inte tro på någon annan sätt som dig. Eller att du är inte mer kristen än vad jag är, för att du går i kyrkan. Och, alltså jag tror att man kan vara kristen på, eller tro på olika sätt.
Mm. Jag håller med. Jag tror att Gud tror på dig även när du gör det själv också.
Det tror jag också att han gör faktiskt.
Det, jag förstår det. Men det är också viktigt. En fundering som jag började med sen vi diskuterade det här med, eller sen du berättade om dina prestationskrav på dig själv. Har du funderat någonting kring hur det förhåller sig just för att du är tjej och hur samhället ser ut?
Det har jag funderat på.
Hur tänker du?
Jag tror det är så att jag tror det blir så att ingen egentligen tänker på det, men att det blir hela tiden att flickor är duktiga och killar är busiga. Eller att de är busiga, men att till flickor säger man mer åh vad duktig du var som gjorde det eller sådär. Och till killar lite mer, jag vet inte, jag har inte blivit uppväxt som kille, men jag tror att det blir lite att killar är lite mer okej att vara busiga och mycket högre upp i åldrarna. Nu är jag ju väldigt generell. Men jag har fått för mig det. Och att, ja, men killar som är lite stökiga, det är ändå så det ska vara. Men en tjej som är lite stökig, då är det ju fruktansvärt irriterande. Och någonting som genast måste rättas till. Så jag tror jag har lite med att man säger, alltså till tjejer, att det hela tiden är att flickor är duktiga och så. Alltså, nu tror inte jag att till exempel mina föräldrar har försökt göra någon skillnad på mig och mina bröder. Men att det kanske är att samhället ser ut så att det blir lite mer att jag ska vara duktig och så. Nu har det kanske med att göra att jag är äldst också. Att jag får ta mer ansvar och så. Det vet man inte.
Nej.
Men det har ju blivit mer så att tjejer ska vara duktiga och läsa läxan och vara tysta och i skolan och så. Det tror jag absolut.
Om du tittar tillbaka på dina skolor då, är det så det har sett ut?
Ja, alltså det har alltid varit. Jag har ju gått i klassen med många killar också. Att det har varit ofta färre tjejer än killar.
Okej.
Så då har ju naturligt blivit så att killarna har synts. Men det har alltid varit så att de klasser jag har gått i har tjejerna varit ganska lugna och duktiga. Och killarna var lite busigare och kanske.
Tagit utrymmet på ett annat sätt.
Ja. Det tror jag. Jag tror definitivt att det är så att ja, för jag tror tjejer överlag har lite mer prestationskrav än vad killar överlag har. Och det måste ju komma från att, men lite mer att man antar att tjejerna ska kunna städa huset och laga mat och läsa läxan. Och att killarna lite mer, det är alltså att tjejerna, att liksom ifall de gör det, då är det som vanligt. Och ifall de inte gör det, då är det helt galet. Men att killarna, ifall de inte gör det, så är det som okej, men ifall de gör det, jättebra.
Ja, precis. Det är normalt att tjejer bidrar på det. Ja.
Nu är jag ju väldigt generell, så ser det inte ut överallt, men.
Nej, självklart inte. Men någonstans tänker jag att det säger något om den riktning som det samhället vi lever i har och har haft i många år.
Definitivt. Det är väldigt historiskt tingat.
Vad ska man göra för att ändra på det här?
Ja, jag vet inte. Å ena sidan så vill man ju dra det här att jag ska inte stå i köket utan det ska min bror också göra. Men sen kommer det till snöskottning och då är inte jag så laddad på att skotta snö utan då blir det mest att du får göra det till mina bröder. Du är kille. Så man inte är så himla
Nej,
duktig
det där
själv
är
heller.
en spännande balansgång. Ska man ens fördela eller är det utifrån förutsättningar fördelningar ska göras eller är det utifrån jämställdhetsperspektivet eller vad ska styra? Men det är klart, du är, vad blir det, 7-8 år äldre än din yngsta bror.
Nästan 9 faktiskt.
Nästan 9 till och med. Och även om han är kille och kanske har andra fysiska förutsättningar för att skotta snö då. Ja, men du är 9 år äldre. När han var 10 var du 19. Det är klart att även om man skulle kunna säga att killar generellt är starkare. Så du är nästan dubbelt så gammal. Det är klart att du har helt andra fysiska förutsättningar då. Varför är det då lillbrorsans jobb att skotta snön medan du ska dammsuga?
Exakt.
Ja. Det är svårt det där.
Ja.
Och hur man än gör när samhället är vuxet,
ja,
då kommer vi att leva kvar i det vi gör när vi är, eller det vi gjorde när vi var små.
Ja, verkligen. Sen så, men jag tror ju ändå, alltså det här med biologiska förutsättningar, alltså skillnaden, biologiska skillnaden mellan tjejer och killar är ju ändå, i det samhället vi lever i idag så är det ju ändå, den biologiska skillnaden är ju inte, spelar ju inte så stor roll.
Verkligen inte. Ändå gör, vi tar ganska stora växlar på det.
Ja, visst är det. Alltså det är många som säger, ah, men killar är mer lämpade att göra det och tjejer är mer lämpade att göra det. Men alltså, i det samhället vi lever i idag, då vi kanske inte måste jaga typ djur och springa jättesnabbt och att mindre tjejer, eller att killarna har varit större och ska jaga djur och släpa hem stora djur. Och tjejer som är lite lättare och nättare kanske behöver göra andra saker.
Mm.
Det är ju inte så idag.
Verkar inte.
Och då är de biologiska skillnaderna, alltså det spelar ju som ingen roll i det vi gör idag.
Nej, ändå tar det sig uttryck i samhället så tydligt.
Exakt.
Vad är det som gör att jag har aldrig tänkt på det här perspektivet, så det är jätteintressant. Men som det ser ut så är ju killarna är ju cheferna till exempel.
Mm.
Killarna har bättre betalt för samma jobb.
Mm.
För att vi har bättre biologiska förutsättningar att leva i ett jaga och samla samhälle.
Mm.
Jättekonstigt. Nej. Jag fattar ingenting.
Nej, men det är svårt då. För alltså, det är ju som, å ena sidan vill man, eller försöker man så ändra de här normerna. Men å andra sidan är det så himla lätt att falla in i det själv också. Ja, för att man är ju som uppväxt med det. Och det har ju som alltid sett ut så.
Nej, det är så mycket man gör som man aldrig har tänkt på. Och därför, alltså, varför ska jag göra det här? Ja, men det gör man bara.
Mm.
Men om man stannar upp och tänker efter, ofta för att man blir påmind, vilket är fantastiskt bra.
Mm.
Att någon påpekar att, men vänta nu, varför gör du det där? Kan jag lika gärna någon annan göra?
Mm.
Eller varför gör du så här?
Mm.
Men om man inte får liksom en impuls utifrån att fundera över varför saker är sådana, då kommer man aldrig att göra det.
Mm.
Och dessutom finns det ganska många som får impulser utifrån men struntar i dem och inte
tänker efter. Men sen så behöver man ju som inte dra det heller jätte hårt, för till exempel min pappa, han tycker det är jätteroligt att köra bil.
Mm.
Och det tycker till exempel inte min faster att det är. Hon tycker inte det alls är så kul att köra bil. Och då blir det som oftast, ifall de är ute och åker, så är det han som kör. Och kan man tänka sig, men tjejen kan väl lika gärna köra. Men då är det som att han har ett intresse och tycker det är roligt att köra. Mm. Och det tycker inte hon. Nej. Så då kan man då tänka att då kan ju han köra.
Mm. Och då kan man fundera över...
Exakt, men då kan man fundera varför det blivit så också. Mm.
Precis.
För att jag tror överlag också att det är många killar som tycker det är roligare att köra bil till exempel. För att på något sätt, det är som ett killintresse.
De ska göra det, de ska tycka det.
Det ska vara kul för killar att köra bil.
Vad blir du arg på?
Mm. Det här är också en ganska klurig fråga. För det är någonting jag önskar att jag var lite mer passionerad över olika saker.
Mm.
Och var till exempel jättepolitiskt insatt eller jätteinsatt i någon rörelse. Så att jag blev verkligen arg över orättvisor och skulle vilja vara en sån person som kände verkligen starkt för sådana saker.
Mm.
För det känns som en intressant person.
Mm.
Men jag blir ju arg över orättvisor och så.
Mm.
Men det är så svårt ändå att ta till sig om det inte egentligen handlar om en själv. Eller om det inte är så nära en.
Mm.
Så. Men. Jag läste till exempel att, som vi pratade om lite tidigare, att det här med olika löner.
Mm.
Då var det så här väldigt tydligt. Det var någon tabell jag läste någonstans.
Mm.
Så här. Då var det utbildningsnivå. Och så stod det typ gymnasial utbildning. Eftergymnasial 3 år, eftergymnasial 5 år, forskarexamen, något sådär, så kvinnor och män. Och då skiljer det ju alltså väldigt mycket mellan tjejer och killar.
Mm.
Och då gjorde det mig lite, alltså sånt kan jag göra mig lite småsur, sådär. Men då tänker jag att man får motbevisa det själv. Att jag får bli den som drar upp siffrorna där.
Ja, det får du bli.
Och sen så, men sen så är det lätt att bli arg över små saker. Bussen är sen. Det regnar. Min tröja som jag tänkte ha var smutsig. Men sånt är ändå ganska lätt att komma över.
Det är det, som tur är.
Men som sagt, jag skulle vilja vara en sån som var lite mer passionerad över saker och ting. Och så här verkligen blev känd jättestarkt för någonting. Och då det, alltså till exempel politiskt eller samhällsengagemang.
Mm.
Men jag är inte riktigt intresserad av mig för något sånt än. Men det kommer jag göra i framtiden kanske.
Varje gäst får ju en fråga från en annan gäst.
Mm.
Inte nödvändigtvis den som var i avsnittet innan, utan av någon annan gäst. Och frågan som du får är, vad är meningen med livet?
Meningen med livet?
Den lilla.
Den lilla frågan? Inte typ vad åter till lunch idag.
Nej, vad är meningen med livet?
Meningen med livet... Den är ju väldigt svår.
Mm. Jag öppnar upp det då. Vilka ingredienser ska man stoppa in för att livet ska få den mening som det ska ha?
Nej, men jag tror meningen med livet på något sätt är alltså ändå en självuppfyllan. Att man försöker följa sina drömmar.
Mm.
Och att man... Gör det som man mår bra av.
Mm.
Och sedan att man är snäll mot andra. Så man inte förstör för andra.
Mm. Då ska du få ställa en fråga till en annan gäst.
Mm.
Nästa gäst som vi träffar.
Mm.
Har du någon?
Ja, men det är intressant med såna här lite större frågor som gör att människor skiljer sig lite åt. Alltså till exempel lite värderingar och drömmar och sånt.
Mm.
Så jag funderar väl lite inspiration för mig själv. Hur man gör för att hitta lyckan.
Mm. Hur gör du för att hitta lyckan?
Ja. Det är ju en svår fråga det också.
Verkligen.
Men det tycker jag också. Alltså jag blir ju nöjd när jag har kunnat slutföra det jag tänkte att jag ska göra. Då blir jag ju lycklig.
När du har presterat.
När jag har presterat. Men sen så kan jag ju känna enorm lycka också. Till exempel då min yngsta bror säger att han skulle sakna mig ifall jag flyttade hemifrån eller att då jag träffar kompisar som jag inte har sett på länge.
Mm.
Då man äter god mat.
Mm. Ja, det är lycka.
Underskattad lycka.
Mm. Verkligen.
Eller men framförallt om man inte känner sig tyngd av någonting. Och det är också svårt att få allt sånt ur vägen.
Mm. Känner du ofta tyngd?
Nej. Faktiskt inte så jätteofta.
När du gör det, hur hanterar du det då? Vad gör du då?
Jag brukar försöka skriva av mig. Inte någon himla roman, men typ lite dagboksanteckningar och så. Eller ta en promenad. Träna.
Mm. Träna terapi alltså.
Jag tycker det. Jag blir väldigt, väldigt, alltså, glad och känner mig mycket lättare av att träna. Det är
Hur tycker du känslor också då? Alltså, Om det är jobbigt, kan du skrika och vara arg eller gråta om det behövs eller skratta för att det behövs? Eller är du, jag blir mycket lågmäld och stilla?
Jag tror att jag är inte kanske sån som, eller jag skrattar ganska mycket, men jag är ju kanske inte den som gråter eller skriker ganska öppet. Men jag har blivit bättre på det. Alltså att gråta är också underskattat.
Ja, det är det verkligen.
Det är faktiskt riktigt bra. Så jag blir bättre på att gråta.
Vad bra.
För alltid om man har gråtit så känns det ju, eller oftast så känns det ju lite bättre.
Det gör ofta det.
Men i det offentliga rummet så är jag nog inte så gråtig eller skrikig. Men det är faktiskt viktigt att lära sig få utlopp för sina känslor.
Du har också fått i uppgift att välja en låt som är viktig, som betyder något.
Ja.
Var det svårt?
Ja. Har du för det finns ju jättemånga låtar som betyder någonting.
Ja, oja.
En låt i alla fall, eller en artist som är ganska klassisk, men som egentligen är soundtracket för hela min gymnasietid och högstadietid. Och som har betytt otroligt mycket. Fast det är ju vår härliga göteborgare.
Herr Hellström.
Herr Hellström, exakt. Och ja, han är ju riktig, känns som han är ganska livsbejakande.
Ja, det ska jag hålla med.
Så låten jag har valt är, som betyder, har betytt otroligt mycket och var min absoluta favoritlåt under flera års tid, är De kommer kliva på dig igen.
Stark titel. Vad betyder den?
Ja,
varför har den blivit viktig för dig?
Det är ju det kanske som att man ska ju ofta ha ett bra svar på det och att man ska ju vara så otroligt insatt i varför en låt betyder så mycket. Jag tror mest bara att den gör mig, även fast det är en ganska tung text, så gör den ändå mig väldigt glad och jag har väldigt mycket bra minnen till den.
Okay.
Så jag tror mer det än att jag tycker låten i sig är ett mästerverk eller att texten är otroligt fin, utan det är mer att jag har så otroligt många bra minnen kopplade till den låten.
Kul. Då lyssnar på den. Anna, tack så mycket för att du har kommit hit och pratat med mig den här stunden. Fantastiskt roligt att få lyssna.
Tack själv, Fredrik.